Vi längtar efter dig, Fader. Vi längtar efter din närvaro. Vi längtar att kunna leva mer medvetet tillsammans med dig. Att vandra hand i hand. I närhet som Enoch. Som vandrade i gemenskap med dig, Fader. Kunna få leva våra liv så mer och mer. Att vår relation med dig får bli djupare och djupare. Vi går djupare och djupare in i dig, Gud. Och jag tackar dig. För den värld, det rike som vi tillhör. Och att det ska uppenbaras. För oss och genom oss. Han ber att du ska röra vid vårt innersta den här stunden. Många som är trötta och själen kan stelna, men att få en beröring, få uppleva din famn, din närhet, få uppleva läkedom. Tack för att du är här genom din ande. Tack för att du är här. Du är nära. Och att få uppleva honom, få bli berörd av honom. Vi behöver det. Få höra honom. Få uppleva hans liv inom oss. Mer och mer och mer. Kunna vila mer och mer. Bara ta emot det där livet som vi har fått. Utan ansträngning. Inte att anstränga sig i det kristna livet, utan ta emot det. Och att det lever utan vår kontroll. Det är något. Att få komma till ro och känna sig det livet det ges till mig hela tiden. Och att det är bara det livet som behagar Gud. Och jag får bara vara i viloläge. Det är något. Det är som att äta och dricka man bara tar emot. Det önskar jag för oss alla mer och mer och mer. Och jag upplever det mer och mer. Utan ansträngning. Att livet är där. Och själen blir friare och renare. Och då kan det bubbla ut och bubbla över. Och själen blir fastare. Den upplever Gud mer och kan lita mer på honom. Och stå emot när fienden kommer och pressar. För vi har en som hatar oss. Som hela tiden är ute efter vår tro, vår tillit. På alla sätt försöker ta uppmärksamheten från oss. På alla sätt in i rädslor och tvivel. Och han prövar med allt. Men tänk en dag när han kommer mot dig så kan han inte längre. Utan du håller din pappa i handen och känner honom. Och upplever honom och hör honom. Gud tränar oss för den tid som kommer. Det kommer att bli kaos. Men inte på insidan av oss. För det kommer bli kaos runt omkring oss. Men här kommer himlen att förbli. Och kontakten med Gud. Och vi kommer kunna sprida himmel i kaos. För jag tror att det är på det sätt Sverige blir räddat. Vi har varit så skyddade. Men det kommer att skaka på många olika sätt. Och då behöver Gud ett folk. Som har personlig kontakt. Som håller honom i handen. Som hör honom. Och som älskar honom tillbaka av hela sitt hjärta. Det är Gud som gör allt i våra liv. Och han kommer att skapa frid i vårt hjärta. Ju mer vi lär känna honom så blir det frid. Frid är egentligen Guds gensvar på att vi har gett våra liv till honom. Att vi ger våra liv till honom som älskar oss mest. Och han klarar allt. Jag hade möte i, det var förra helgen var väl i Örebro. Och jag försökte förbereda mig och fick ingenting. Så. Och jag försökte läsa på massor av olika ställen. Men inte liv i någonting. Och då sa jag, men jag får ju åka ändå. Och då såg jag en bild som av en vanlig kran. Som vreds på och ut sprutade vatten. Så. Och då tänkte jag, jag får lita på Gud att du sprutar ut ditt liv. Ja. Och jag hann bara öppna mun så sprutar Gud ut sitt liv. Jag vet inte ens en gång vad jag sa. Jag har ingen aning. Men jag hörde slutet på det. Och det var att Gud sa så här: när jag får leka med dig, då läker jag dig. När jag får leka med dig, då läker jag dig. Och vad är lek för något? Det är att man gör det man själv tycker om i gemenskap med pappa. Då läker han oss från prestation, från krav. Från att bara få vara tillsammans med honom. Så är det. Han leker med oss. Jag hörde bara komma ut i munnen. Det andra hörde jag inte riktigt, men jag hörde slutet. Så det är han som vill verka genom oss. Tala genom oss. Men framförallt vill han umgås med oss. Han är vår pappa. Det är det underbaraste. Vi avslutar i bibelskolan idag och vi har kommit till första Korintierbrevet 8. Och det handlar om avgud och offerkött. Men då kan man tänka så här: hur kan vi liksom ta till oss någonting av det? Kan Gud tala till oss genom det här med avgud och offerkött? För att vi läste ju först till, var väl sjätte kapitlet, att Paulus gick till rätta med den här församlingen som han hade grundat på sin andra missionsresa. För att de var så slarviga. Det var oordning i församlingen. Och i Korint var ju en stad som var enormt mycket prostitution och avgudatempel. Och, alltså en oren stad. En huvudstad i Akaja, Grekland. Och församlingen tog intryck av vad som hände i staden. Så i de sex första kapitlen så går han ju till rätta med dem. För att få ordning i församlingen. Men sen skickade de ju brev till Paulus. I sjunde kapitlet så hade de frågor. Och hur de då skulle förhålla sig eftersom han hade gått till rätta, så ville de fråga: hur gör vi med det här, och hur gör vi med det här, och hur gör vi med det här? Och så började han då att svara på deras frågor. Och i sjunde kapitlet var det bland annat om äktenskapet. Och här var det då att i Korint så var det så mycket avgudatempel. Och köttet såldes ju på torget. Och säkert allt kött var offrat till avgudar som såldes. Och då undrade de som hade blivit kristna: om vi äter av det här köttet på torget som är offrat till avgudar, får vi del då utav det här avguderiet? Vad är vad de undrar? Kan vi hålla oss rena om vi äter det här köttet? Men Paulus var ju så trygg. Han sa ju: det finns ju egentligen inga avgudar. Bara för att det finns ju bara en gud. Så vi har ju inga avgudar. Så att det är inga problem egentligen att äta det här köttet, om inte någon samvete blir sårat av det här köttet om han äter. Och då säger Paulus så här: om jag nu kan äta det här köttet utan dåligt samvete och är så stark i det, då kan jag få någon annan att äta precis medan jag äter, fast han inte har ett rent samvete, utan han blir påverkad av att jag äter det så lätt. Och sen när han har ätit det, då kommer skuld över honom och fördömelse. Och han har fallit i synd på grund av att han fördömer sig. För det jag inte kan göra av tro, det blir ju till synd. Så det blir till synd för honom. Och då menar Paulus här att det som var det viktiga i allt var att aldrig orsaka någon annans fall. Som jag skulle kunna orsaka någon annans fall med min frihet. Så för den skull så kan jag låta bli att äta kött för alltid. Så att det är att om jag vet att det här som jag kan göra med min tro sårar någon annan, så självklart så avstår jag från det. Och ser till så att inte den gör det och sen kommer under fördömelse. Så att det Paulus egentligen säger, det är ju kärleken till varandra. Att vi ska älska varandra och vara rädda om varandra. Och att vara rädda om varandras samveten och att vi är olika känsliga. Och att jag avstår från det som stör någon annan. I kärlek. Det är det viktigaste. Så vi läser det, men det är det han talar om. Vi läser från början, jag läser 17, från 17. Vad åter angår kött från avgudoffer, så känner vi nog det talet, alla har vi kunskap. Kunskapen upplåser, men kärleken uppbygger. Så det hjälper inte att ha kunskap som säger att det finns inga avgudar, det är inte fel för mig att äta det för att jag har bara en gud. Så att kunskapen räcker inte, utan det måste till kärlek i relationen med varandra. Om någon menar sig ha fått någon kunskap, så har han ännu inte fått någon kunskap på sådant sätt som han borde ha. Så det är inte i relationen med varandra att följa kunskapen vi har, utan att vara ledda av kärleken till varandra. Och vi har också olika sorts kunskap. Så Paulus, han säger på ett annat ställe, jag blir jude för juden och grek för greken. Och det var inte att han kompromissade och var svag i sin tro, men det var att han kunde på grund av kärlek till den andra, för att vinna den människans förtroende och kunna leda den till Gud. Och så smidiga måste vi kunna vara i världen. Annars kommer vi att stöta med vår kunskap, är det hur lätt som helst, och stöta bort alla. Men vi måste vara smidiga och ledda av anden. Men den som älskar Gud, han är känd av honom. Vad alltså angår ätandet av kött från avgudoffer, så säger jag detta. Vi vet visserligen att ingen avgud finns till i världen, och att det inte finns mer än en enda gud. Ty om och några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himlen eller på jorden, och det finns ju många gudar och många herrar, så finns dock för oss allenast en enda gud, Fadern, av vilken allt är till och till vilken vi själva är. Och en enda Herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är och genom vilken vi själva är. Så är det. Han säger, dock inte alla har denna kunskap. Och det tog han hänsyn till. Utan somliga som är vana att ännu allt tänka på avguden, äter köttet som avgud och för kött. Så alla har ju inte ett förnyat sinne. Och det måste vi respektera. Och eftersom deras samvete är svagt, blir det här igenom befläckat. Men maten ska inte avgöra vår ställning till Gud. Avhåller vi oss från att äta, så blir vi inte därigenom sämre. Äter vi, så blir vi inte därigenom bättre. Visst är det bra? Så det ändrar absolut inte vår ställning, vad vi äter. Vissa kan inte äta blodpudding. Och då behöver man inte äta blodpudding för de som inte kan det. Sen likväl till att denna er frihet inte till äventyrs blir en stötesten för det svaga. Ty om någon får se dig som har undfått kunskap, ligger till bords i ett avgudahus, skall du inte hans samvete om han är svag, därav bli uppbyggt på det sätt att han äter köttet från avgudoffer. Och ungefär som om någon ser på dig och tänker så här, men hon är en riktig kristen. Han är en riktig kristen, och kan han göra det, då gör jag det också. Fast jag egentligen dömer mig själv. Genom din kunskap, alltså då att man respekterar oss, går ju då den svage förlorad. Han din broder som Kristus har lidit döden för. Om ni på sådant sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus själv. Därför om maten kan bli min broder till fall, så vill jag sannerligen hellre för alltid, alltså hela mitt liv, avstå från att äta kött. På det att jag inte må bli min broder till fall. Så Paulus skulle kunna blivit vegetarian. Avstå från kött i hela sitt liv. För att inte såra någon annans samvete. Så att det här undervisningen om avguda offer kött har någonting att lära oss. Att vi respekterar andra känslighet, och att det är vi som är starka som böjer oss för dem. Så att det är kärleken som styr oss. Det är vad Gud längtar efter. Vi ska inte ta något kapitel utan vi stannar där. Men att veta att det är kärleken oss emellan som är det viktigaste. Det som Gud längtar efter. Det absolut det viktigaste. Så att vi behöver se på varandra med kärlekens ögon. Alltid. Se på varandra som Gud ser på oss. Och inte hålla på och leta fel. Gud skojade med mig en gång och sa att alla har ett liten lapp i pannan där det står arbete pågår större. Så. Och vi ser inte och vi förstår inte vad andra människor har gått igenom, deras barndom. Vi förstår inte olika beteenden. Och det är bara Gud som gör. Och det är bara han som läker. Det är bara han som upprättar. Men vi har en uppgift och det är att älska varandra. Älska alla människor och älska våra fiender. Och se på varje människa på det sättet. Det är viktigt. Det var Gud längtar efter. Frid i barnkammaren. Ordning, alltså där ingen är elak mot någon annan. Alla hjälper varandra, alla älskar varandra. Så vi tackar dig Fader att ta det här på allvar i våra liv. Att samarbeta med dig, Fader. Att göra det så lätt för varje människa att finna dig. Inte göra det svårt och krångligt med lagiskhet och konstigheter. Utan att samarbeta med dig så vägen till dig, Fader, blir lätt. För du har gjort den vägen lätt. Den är inte tung och krånglig. Utan den är lätt. Du har sagt att varje dag så bär du oss. Lovad var Herren, dag efter dag bär han oss. Så Fader, hjälp oss att söka ditt ansikte, umgås med dig och lära känna din kärlek. Och komma till tro på den kärleken. Och att kunna förmedla den till varandra. Tackar dig Fader, bara du kan uppenbara kärleken för oss. Att vi inte väger och mäter varandra. För det gör vi ofta, omedvetet, så väger vi och mäter varandra. Om vi ska godkänna varandra eller inte. Men att älska varandra är något helt annat. Jag tackar dig Fader att vi kan omvända oss till kärlek. Från kritiklusta, från grinighet och förakt att omvända oss till kärlek. Du älskar alla människor Jesus och du dog för alla. Tack älskade Fader. Gud längtar så efter att få se kärlek bland sitt folk. Han längtar så efter att få se kärlek. Att bråken och kivet och allt det här ska upphöra. Han längtar efter att få se att vi älskar varandra. Och kärleken överskyller en myckenhet av synder. Därför är förlåtelse så viktigt. Tack älskade Fader att vi får nåd och förlåta. Förlåta alla. Välsigna alla människor. Att välja kärlekens väg. Att själen ska få vara förenad med dig. Om vi förblir i kärlek, då förblir vi dig Fader. Hjälp oss att vår själ inte på något område ska komma ut i mörker. Utan att vi får tränas i att kunna hålla vår själ kvar i dig Kristus i ditt liv, i ordet. Och träna oss när det pressar på med irritation och ilska och surhet. Hjälp oss Fader att kunna förbli i dig. Att ta emot kraft ifrån dig, att förbli i dig. För att djävulen är ute hela tiden för att få din själ utanför Kristus. Där han ska kunna skada dig. Och hålla gamla sår vid liv. Han är hela tiden ute efter det. Och han vet precis din ömma punkt. Han vet precis vad det gör ont på dig. Och där vill han använda människor, helst de som står dig nära. För att pricka precis i det som gör ont. Det är pågående. Till du en dag är läkt. Så fungerar inte hans attacker längre. Och förra helgen så innan helgen, innan jag skulle åka och ha möte, så kom det en pil mot mig från fienden som verkligen alltså tog så hårt så jag var så förvånad. Det verkligen tog alltså min ömmaste punkt. Och det kom bara som en smäll. Jag hade inte, alltså det gick, jag kunde inte klara det. Så. Men att förstå det, att här är fienden ute efter mig och han träffade mig på ett område där jag hade ett sår som inte var läkt. Och då visade Gud mig så här. Och det här händer er också. Då visade Gud mig att fienden träffade dig på ett sår som du fick när du var så liten. Och Gud visade mig två situationer som hade hänt. Och nu var det mitt i det. Och då sa Gud så här, ta tillfället i akt. Låt fienden liksom göra sig själv en björntjänst. Nu när det här är träffat så ligger det blottat. Gråt ut. För alltid har du tryckt ner det. Du har alltid tryckt ner det. Och inte brytt dig, utan det går ändå. Det går ändå. Och så trycker man ner det. Så ligger det där ändå och skaver. Och tar utrymme av där Gud ska vara med frid. Så Gud sa, låt mig läka dig. Gråt ut. Och släpp inte in någon orenhet i det här som gjorde sånt. Släpp inte in bitterhet. Släpp inte in vrede. Släpp in, för det har alltid gjort förut. Jag har ju skyddat mig, blir rasande och slå tillbaka. Slår någon mig, det gör ont. Aj, bak. Alltså, det har varit min reflex. Och då har man ju såret kvar. Men att nu inför Gud bara vara. Och det som var så märkligt, det var att det blev ett rinnande. Alltså det rann en hel dag utan att jag förstod vad som hände. Jag tänkte, så märkligt, hoppas ingen kommer. För det slutar inte rinna ur ögonen. Jag gick och tittade med spegeln. För jag tyckte det var jättemärkligt. Alltså det bara rann. Och Gud läkte ett sår. Så att när fienden kommer emot dig på din ömma punkt, då kan du ta det till Gud. Och Gud kan visa dig vad du kommer av. Och du kan gråta ut, men gråta rent. Istället för att bli sur. Och bli arg. Och besviken och irriterad. För att slaget kommer inte från den du tror. Det kommer från djävulen. Så nästa gång det kommer, vet var det kommer ifrån. Han använder dem som står dig nära. Där det tar bäst. Men när det var läkt, för det blev verkligen läkt, så kom frestelsen att bli arg ändå. Kampen var inte över. Så det får man veta, att fienden försöker ändå. Hur kunde de göra så där? Hur kunde de säga så? Hur kunde de göra så här? Och då tänkte jag att man kan behöva hjälp av varandra i kriget. Så att man inte åker dit ändå. När man tycker att man har klarat det, man får läkedom. Och sen börjar det snurra. Och då tänker jag så här, så fienden är ute efter oss på våra ömma punkter. För att vi ska bli besvikna. För när det är ont och man blir sårad, så kan man bli besviken. Man kan bli arg. Dels kommer man utanför själen, utanför kärleken. Och sen blir man inte läkt. Utan i allt som är ont, talet till Gud. För vi har saker som har hänt i vårt liv från vi var små. Som kan hänga med. Och som man liksom har tryckt ner genom åren. Men att låt det komma. Och du blir fri. Och när fienden skjuter på dig en dag, så finns det ingenting. Utan du har din själ hel, läkt, förenad med honom. Och går ut med auktoritet. Och hjälper andra. För det som kommer att hända när vår själ är fylld av det som vår ande är fylld av, så kommer vi ha auktoritet. Så att vi kommer att gå med den heliga ande när fienden kommer på den backa. Så var vi kommer, utan att vi säger pi, så kommer fienden få backa. Där skuggan av oss är, kommer fienden att få backa. Det står på ett ställe i Bibeln, inte en hund ska skälla mot er. Alltså motståndet mot oss, de kommer att få backa. Så att vi kommer att få utrymme att lösa de fångna. Tjäna Gud med kärlek. Föra människor in i Guds rike. Stora mirakler. Det kommer igen. Och det har redan börjat. Det har ju legat lite lågt, men det har börjat. Det har ni känt att det har börjat. Man hör rapporterna, folk blir helade igen. Så Så att vi kommer att få se att även om Gud inte svarar på en gång eller precis som vi tycker, så finns det en kärleksfull anledning ibland att vi får gå och vänta. Och att det inte blir precis som vi vill. För det finns en fostran och någonting som Gud lär oss i allt. Och den största fostran det är att få tillit. Tänk vad Abraham, hur många år han fick vänta. Men vad hände under alla de där åren? Han fick mer tro. Han är god. Och det djävulen är ute efter, det är att få in i våra liv. Gud kan man inte lita på. Och det försökte han ju med redan i Edens lustgård. Skulle han ha sagt, han unnar er inte det. Han kommer inte att svara dig på dina böner. Han bryr sig inte om dig. Det kommer aldrig att bli bra med dig. Det kommer aldrig, ja, för andra, men med dig kommer det aldrig bli bra. Du kommer aldrig bli frisk. Du kommer aldrig att lyckas med dig. Gud kan du inte lita på. Tänk hur det har gått på den och tänk hur det har gått med den. Han är livrädd för att det ska finnas några som börjar lita på Gud och följa honom. Gud är god. Välj och tro det. Det är sant. Gud är god. Tittar man på hur en liten kattunge är gjord, så ser man att en ond skulle inte kunna skapa något sånt. Eller hur? Ser man på blommorna, man ser att Gud är god. För djävulen kommer inte så långt om du väljer att tro på att Gud är god. Han är god. Han kommer aldrig att svika dig, det är säkert. Men han fostrar dig. För han fostrar dig. När vi vandrar med honom blir det bättre och bättre varje dag. Han älskar dig. Religionen är hemsk. Relationen är det bästa. Så gå mot honom, prata med honom. Och han kommer ge dig hemliga tecken. Vi behöver hemliga tecken. Och att få hans tecken när man står och pratar med människor när det är svårt. Och bara känna så här, du är med mig. Jag kan avsluta med att säga det bara. Så att förstå att Gud är inte långt borta. Och han ger oss det som vi behöver. Så att när Gud skulle ha ut mig och undervisa så var jag så rädd. Jag var så rädd så jag var svimfärdig. Jag kunde inte äta. Alltså jag höll på att försvinna. Så rädd och jag ville det inte. Men varje gång jag satt någonstans i en kyrka. Så klappade på axeln. Och då tänkte jag, tack älskade fader. Du är med. Det är du som pratar, det är du som gör det. Och så har det varit genom tiden utom en gång i Sala. Då klappade pastorn mig på den sidan. Och då kom det inget. Jag tänkte, det får väl gå för den här gången Gud att du är med mig. Du använder väl honom. Men en personlig, en ängel måste det vara. Som ger en beröring att jag är med, det är jag som verkar, det är jag som talar, det är jag som har kraften, det är jag som rör vid människor, det är jag som drar människor till mig själv. Så jag visste att det var Gud så jag kunde slappna av. Och jag har fortfarande det här. Idag när jag satt här flera gånger kände jag, du är med. Och det är dig vi vill göra känd. Jag står här för att ni ska komma till honom. Kom in i hans famn, därför är jag här. För att du ska inneslutas i hans faders famn. Och få lära känna honom. Därför är jag här. Och det är min egen önskan också. Förenas med Kristus livet. In till faderns närhet. Och att Gud får mjuka upp ditt hjärta. För när man klarar sig i livet, biter ihop, så blir själen hård. Och då känner man inte Guds kärlek. Och man har svårt att ta emot kärlek. Och man kanske är på ett möte och alla blir berörda och jag blir inte berörd. För själen är hårdnad. Och förstår du att varför är det så här? Jo, för att jag behöver mer kärlek än vad jag får. Det är för att själen behöver mer kärlek än vad jag får. Och då behöver man vara i stillhet inför Gud. Och när Gud smälter, när han berör själen, då rinner det vatten. För jag frågade Gud för många år sedan, jag hade en period när tårarna bara rann. När Gud sa att jag ska undervisa dem vad det är att bli frälst genom mitt liv. Och då sa han till Gud, varför gråter jag så mycket? Och då sa han så här, när isen smälter måste vattnet ta vägen någonstans. Så när hårdheten smälter, då åker vattnet ut. Så att vi, och det tror jag är kanske det som vi behöver mest. Att Gud kommer åt den här skyddsmekanismen vi har runt våra själar. Är det någon som känner så? Att du har den här skyddsmekanismen att du inte upplever Gud nära? Är det någon av er som känner så, som tycker att det är svårt? För att Gud vet det här, och det är ingenting som man ska känna att man är en dålig kristen som inte känner Gud och inte upplever Gud. Utan det är för att man har klarat och bitit ihop så mycket. Så det har blivit hårt. Men i Guds närhet smälter det här. Så att om du söker Gud och inte känner Guds närvaro, så gör det ingenting. Utan du bara är kvar. Och så verkar Gud fast du inte märker det. Och smälter ner det här motståndet. Så att det är inte farligt. Och det blir förändring. Jag har också haft det så. Så vi tackar dig, Fader. Du får bort den här skyddsmuren, den här attityden där som är uppbyggt runt vårt känsloliv. Att du smälter det. Så att vi får verkligen njuta av dig. Att uppleva dig, att höra dig. Att till slut upplever vi dig mycket starkare än någonting runt omkring oss. Ditt rike blir verkligare än den här världen. Din närvaro och din röst hör vi högre än någon annan röst. Din ledning upplever vi starkare än allt tryck i världen. Och allt mänskligt tryck som läggs på oss. Så upplever vi dig starkast. Din frid, din närvaro. Mitt i kaos och skväder. Mitt i jordbävningar, krig och förföljelse. Så vandrar vi i ditt rike. Så vi kan säga som Paulus, att i vår nöd var ingen verklig nöd. För din ansiktes ängel frälst oss. Tack, Fader, för att vi får lyfta upp oss alla inför ditt ansikte. Och jag ber för oss alla att vi ska få den relationen, om vi vill, den som Enoch hade med dig. Att vandra i umgänges. Tack, älskade Fader. Du är så underbar så att det går inte att få in. Det sprängs nästan när man börjar få in hur god du är. Hur härlig du är. Tack, Fader. I Jesu Kristi namn.